Jag menar, skolan är ju en förberedelse inför vuxenlivet. Du ska ju kunna känna dig trygg i att jag vet hur jag kan söka information och jag förstår hur jag behöver göra för att kunna logga in och läsa min e-post till exempel.
Särskolor har färre datorer än andra skolor och eleverna får inte lära sig hantera internet tillräckligt bra. Men det finns särskolor där eleverna är fullt ut digitala. Vi besöker en. Det här är Nedkopplad i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Och till Försäkringskassan ringer oväntat många unga människor. Varför använder de inte webben?
Den här gruppen använder ju digitala tjänster hela tiden i sin vardag. De har en smart telefon och de har dator och de använder ju allt det här i skolan. Problemet blir ju då när våra tjänster inte är som de förväntar sig, att det inte stämmer med den modell som de är vana att se.
Skolan måste rusta eleverna för ett samhälle som är digitalt, men så är det inte alltid för de som går i särskola. Linda Hansen Grundel har en dotter i gymnasiesärskolan. Hon tycker inte att skolan lär ut tillräckligt om internet och sociala medier till exempel.
Jag har pratat med min dotter och vad jag har förstått på henne så går de inte igenom sociala medier alls. De har ju ett ämne som heter just digital kompetens. Men det här med sociala medier verkar inte riktigt ingå där. Vilket är jättemärkligt.
Vad tycker du är gymnasiets uppgift då när det gäller att förbereda ungdomarna för ett digitalt samhälle och att de ska kunna ta del av det?
Naturligtvis att kunna handskas med en telefon eller med en iPad eller med en dator. Du ska ju kunna känna dig trygg i att jag vet hur jag kan söka information och jag förstår hur jag behöver göra för att kunna logga in och läsa min e-post till exempel. Jag menar, skolan är ju en förberedelse inför vuxenlivet. Och om du då inte är rustad i hur man kan vara på nätet säkert och vara trygg, då är man ju inte rustad eftersom vi är så digitala idag.
Hej mamma!
Hej gumman!
Dottern Alva bor under veckorna på ett elevhem i Karlstad för att ha nära till skolan. Då håller hon och föräldrarna hemma i Arvika kontakten med varandra genom att ringa via appen Snapchat.
Hur är läget?
Bra.
Har du haft en bra dag?
Ja.
Har du varit i köket idag?
Ja.
Har du lagat något gött?
Ja, det är såser.
Alva går programmet hotell, restaurang och bageri. Men ett av hennes stora fritidsintressen är att spela Minecraft.
Jag berättade att du ibland sitter med två skärmar.
Mm. För jag gillar att spela dubbelt.
Ja, det blir som att du spelar mot dig själv.
Ja, för Anton är ju upptagen med annat. Så.
Anton är storebror då. Är det så att inte han kan vara med så kan han ju spela mot sig själv. Eller hur?
Ja.
Ja.
Det är föräldrarna som har lärt Alva att hantera sociala medier. Och de har även varit noga med att prata med henne om att hon inte ska godkänna vänförfrågningar från personer som hon inte känner, till exempel. Men Alvas mamma Linda säger att hon känner en oro för att Alva och andra ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning inte ska få den kunskap de behöver i skolan för att kunna delta tryggt i ett allt mer digitaliserat samhälle.
Det är en eftersatt grupp och jag tänker att bara de får förutsättningarna så skulle de kunna använda sociala plattformar för kommunikation och kontakt med andra människor precis som vem som helst använder det. Och ja, men man pratar om det här med stopp min kropp. Hur man freder sig fysiskt. Det här är mitt område. Du borde ju ha samma möjlighet att kunna freda dig även om du är digital. Vad är okej? Vad är inte okej? Vad gör jag om någon kränker mig? Om jag förstår att någon kränker mig, hur ska jag då agera?
Men det här har alltså inte din dotter fått hjälp med då i skolan?
Informationen jag har fått ifrån henne är att de inte överhuvudtaget har diskuterat sociala medier.
Davy Henriksson är rektor för de nationella programmen i gymnasiesärskolan i Karlstad, där Alva läser sitt första år nu.
Jag tycker att vi har ett jättestort ansvar, och speciellt med den målgruppen som särskoleeleverna är. De har ju kanske inte lika enkelt som ungdomar på det treåriga ungdomsgymnasiet att hantera de här sociala medier. Och så vi har ett jättestort ansvar, tycker jag.
Tycker du att ni tar det ansvaret?
Dels har vi kurser som ingår i det ordinarie programutbudet som heter digital kompetens. Och sen så har vi också kurser som är valbara. Vi har också ett samarbete med elevhälsan. De kan vi använda i ett förebyggande och ett främjande arbete för att jobba med elever, så att man inte ska hamna i de här situationerna där det uppstår kränkningar eller trakasserier på nätet.
Varför Alva hittills inte fått någon undervisning om sociala medier i skolan kan David Henriksson inte svara på. Han är relativt ny på sin rektorstjänst som han tillträdde i höstas.
Den här kursen som heter digital kompetens, den ligger i första året och den ligger också i fjärde året. Gör den. Så det kan vara så här att de har gått igenom vissa delar, vissa områden i den första delen av kursen. Och sen kommer kursen tillbaka senare i utbildningen.
Men just det du säger, att kursen är uppdelad på 2 år kan man säga. Alltså med ett uppehåll på 2 läsår. Så det är 2 år som man inte får då någon undervisning i digital kompetens och i sociala medier. Hur kommer det sig?
Jag har inget egentligen riktigt svar varför den ligger i årskurs 1 och årskurs 4. Men det här som man lär sig i de här kurserna, det är ju inte så att det är ett glapp på 2 år däremellan, utan det vi lär oss på de här kurserna ska vi ju använda i andra kurser som ingår i utbildningen.
Oj, då vart jag rosa. Vart är hund du?
Mm.
Ja.
Tillbaka i Arvika hos Linda som snapchattar med dottern Alva. De brukar skoja med olika filter i appen som förvandlar dem till djur eller ger dem nya frisyrer.
Med rosa hår kanske jag ska skaffa mig. Jag tyckte det var ju jättetjusigt. Går man in och läser på Skolverkets hemsida så ser man ju att de har ju ett tänk med att det här egentligen ska ingå i alla ämnen. För oavsett vilket ämne du har så kan det ju vara att du behöver vara digital eller online. Och det här är ju någonting som är precis lika viktigt för särskolans elever.
Det var Linda Hansen Grundel, vars dotter Alva går i särgymnasieskola, och reporter var Laila Karlsson. Att ha gått i särskola ökar risken för att hamna i ett digitalt utanförskap, det visar forskning. Samtidigt säger läroplanen att elever i särskolan ska lära sig använda digitala verktyg. Specialpedagogiska skolmyndigheten jobbar med att stötta skolor. Där är Therese Lindahl rådgivare och talesperson för intellektuell funktionsnedsättning.
Digitalisering ska vara en del av all undervisning så att säga. Generell nivå liksom, att i skolan och som miljö, men också ingå i alla ämnen från, eller ämnesområden som i grundsärskolan då. Så från idrott och hälsa eller till kommunikation eller svenska, så ska det finnas delar som är digitaliserade.
För att fullt ut kunna delta i samhällslivet gäller det att vara digital. Men det är inte alla med en funktionsnedsättning som har fått den möjligheten. Samtidigt visar forskning att det inte är funktionsnedsättningen i sig, utan just vilket stöd och hjälp man fått som avgör hur väl man kan använda sig av de digitala verktygen. Och trots det läroplanen säger så är det inte alla som går i särskola som får tillräckligt med digitala kunskaper.
Det där kan ju vara svårt. Man ser att ofta så miljön i skolorna, den blir väldigt segregerad, för att ofta grundsärskolor och gymnasieskolor har en sämre digital standard i sina klassrum. Det har vi upplevt flera gånger, och där man kanske till exempel i en skola har en-till-en undervisning på datorer, kanske man i grundsärskolan inte har det. Utan kanske finns 1 eller 2 datorer i ett klassrum. Det kan till och med vara så att man saknar en smartboard.
En personlig dator och en smartboard som en digital variant av den vita tavlan är oftast en självklarhet i ett klassrum i grundskolan eller gymnasieskolan. Men så behöver det alltså inte se ut i särskolan. Det är en förklaring till varför den digitala undervisningen i skolan inte alltid är så bra som man kan förvänta sig. En annan förklaring kan vara att lärarna känner sig osäkra, säger Therese Lindahl.
Det här att det finns ju en rädsla om vad som kan hända på nätet och att man kanske inte har den kunskapen hur man ska träna sina elever för det här kommande livet på nätet.
Men borde man inte ha den kunskapen som utbildad och legitimerad lärare?
Jo, det borde man ha. Och det är väl det som håller på att ske nu.
Specialpedagogiska skolmyndigheten jobbar bland annat med projekt och med vidareutbildning av lärare för att den digitala utbildningen i särskolan ska bli bättre. Och det finns flera exempel på särskolor där det fungerar väldigt bra. Ofta upptäcker man då att de digitala verktygen kan göra skolarbetet enklare både för eleverna och för lärarna.
På många ställen tycker jag man har kommit rätt långt där man ser att det finns ett samband mellan det digitala verktyget till att man kanske kan kommunicera bättre. Och det är där jag tror att det är den riktiga framgångsfaktorn, där man ser att det här kan stötta varandra. Helt plötsligt så öppnar sig en ny värld för den här eleven och man kan då nå mycket längre i sin utveckling.
Therese Lindahl på Specialpedagogiska skolmyndigheten och Lena Pettersson var reporter. Men det finns alltså goda exempel. Särskolegymnasiet vid Västermalmsskolan i Sundsvall låter eleverna använda digital teknik i skolarbetet, men lär dem också hantera till exempel bankkort och appar. Reporter Ingrid Engstedt Edfast har besökt skolan.
Hej, hej.
Här är ett gäng elever.
Det är tidig förmiddag och mellan två lektioner så har jag stämt ett träff med några elever och lärare.
Vi ska sitta i det här rummet. Kan du väl bara dra igång inspelningen då där nere?
Ja, men absolut.
Eleverna är otroligt snabba och är ju också väldigt duktiga på att lära sig visuellt. Det går ju med raketfart nu.
Vi har ju även provat nu under liksom pandemin hur man har meet-samtal med andra. Och så där. De har inte lika många kontaktytor som andra personer kanske har. Vi har ju mindre klasser och mindre elever som går här på skolan. Så att det här är jätteviktigt för dem. Mm.
Vi går in i ett grupprum och sätter oss runt ett bord. Och jag hinner knappt sätta mig innan en av skolans elever snabbt lägger beslag på mikrofonen.
Hej, jag heter Pontus Johansson. Och en av eleverna på särskolegymnasiet i Västermalm, Mia Ind, i Sundsvall. Med mig idag sitter Gustav Blixt, Mille Lovind, Linda Sandin, Lena Gustafsson samt Melissa Holmqvist.
Det låter ju jättebra det där. Det hörs att du vill bli journalist.
Ja, det märks klar väg.
Och nu när presentationen redan är avklarad, ja men då vill ju alla vara med och diskutera. För Mille som sitter bredvid mig så betyder datorn att han kan dela ett av sina allra största intressen.
Spelar Candy Crush.
Ja, du spelar spel.
Tittar på Kiss på YouTube också.
Ja.
Kiss är ett hårdrocksband.
Milles klasskompis Gustav, han tillbringar också väldigt mycket tid på nätet. Och han fascineras av möjligheten att kunna få vara någon annan.
På digitala landskap så är du inte begränsad av det som du redan har. Istället så kan du vara vart som helst du vill. Till exempel om du vill så kan du vara en baguette med en ankhuvud.
Vill man det?
Jag menar om man vill det. Jag bara tar det som ett exempel. Ja.
Men är det svårt då att förflytta sig då, som du pratar om det här landskapet som vi är nu i och sen det digitala? Att gå från den här världen till den digitala världen?
Ja, det är beroende på vilken generation vi pratar om. Så ju längre bort vi går desto mindre och mindre van och säker man är vid den här transitionen.
Ja, Gustav han skapar sig egna världar med avatarer och spel. Medan Melissa, hon ser helt andra användningsområden. Kanske tänker lite mer praktiskt.
Jag brukar lyssna på musik.
Är det YouTube du också går in och lyssnar på? Annars då använder du den på något annat sätt då?
Jag smsar mina kompisar.
Vad gillar du för musik då?
koreansk musik.
Koreansk musik, ja, det är många som gör det nu.
Ja.
Man ska ju använda telefonen i så mycket nu. Jag menar, man ska köpa biljetter på bussen, man behöver boka tider och sådana saker. Hur funkar det då?
Ja, jag tycker det är ganska smidigt att man gör det, eftersom förr i tiden så fick man ju gå omkring till postkontor, fotoautomat och andra ställen, och det var bara helt kaos. Och nu när man har mobilen så är det mycket bättre. Man lever ju inte riktigt på mormor och morfars tid eller farmors och farfars.
Diskussionen har nu tagit fart och lärarna på andra sidan bordet, de nickar instämmande. Det här håller de med om.
Många elever när de börjar här hos oss, även än idag, de kanske inte ens har ett eget bankomatkort. Och i skolans café så har vi ju en kontantfri skola. Så att det är också en sån sak som, måste min ungdom också skaffa ett bankkort och lära sig vad det innebär. Och då kan vi ju prata om bankappen till exempel, hur viktig den är att kunna kolla sitt saldo.
Så kan det här också vara som ett påverkansarbete gentemot föräldrarna för att visa att det här är viktigt för era barn?
Ja, absolut. För det är många gånger de blir förvånade. Och sen när våra elever, när de fyller 18 år, då kommer ju inte föräldrarna in i deras banksida. Och de kan inte boka sjukhusbesök. Utan då inser man ju där att här måste vi hjälpa till.
Mille, som länge har suttit och lyssnat, han bestämmer sig för att gå och hämta sin dator. Och eftersom Mille har lite svårt att formulera ord så är datorn väldigt viktig för honom i kommunikationen med de andra eleverna.
Berätta, vad är det vi ser nu?
Kiss första bild.
Ja, första bilden av Kiss.
Ja.
Den är inte klassisk bild, den har man sett förut.
Ja.
Du har gjort en PowerPoint på det här.
Ja, typ av en sån.
Får jag se nästa bild då?
Ja. Kiss första spelning.
Var det svårt att göra den här presentationen?
Nej.
Vad är det som är roligt att göra när man gör det så här på dator istället för att skriva i en bok om Kiss?
Man få ont i handen.
Man slipper få ont i handen. Ja, men det är en bra argument. Ja, vad fint. Tack så hemskt mycket att du ville visa mig ditt arbete i svenska. Jag hoppas att dina kompisar gillar det också.
Ja.
Jag särskolade gymnasiet i Sundsvall. De har alltså kommit väldigt långt med att arbeta digitalt. Och när jag berättar att alla skolor har inte kommit lika långt, då vill alla ge goda råd om hur det faktiskt går att komma framåt och berätta om hur viktigt det är att satsa på digital teknik och lärande.
Oj, nu räcks alla händer. Ja, vad har du för råd?
Mitt bästa råd är att den moderna tiden då man jobbade för hand är över. Det är dags för det digitala att ta över nu.
Jag bara önskar er lycka till, för det kommer bli svårare och svårare. Så till slut så kommer de kanske inte ha något annat val.
Skaffa datorer.
Det har ni i skolan.
Ja.
Så vad har lärarna för råd till de som inte har kommit lika långt med det här?
Ja, alltså det är ju sådana möjligheter. Jag menar, vi har ju även svenska program och matteprogram på datorerna som man sitter och jobbar med. Så att egentligen så är det lite win-win för kommunerna, för att istället för böcker och material och sånt som vi gör, så gör vi ju det på datorerna. Mm. Vi har ju även också sedan ett år tillbaka elevens val, där eleverna får lära sig att programmera och tänka i flera steg och se hur saker och ting går till. Och det märker vi också, att även elever som vi kanske inte visste hade såna här möjligheter helt plötsligt bara gjorde jättestora kunskapsutveckling. Vi verkligen kunde se att det hände så mycket. Även på det kommunikativa då, för man ville så gärna återberätta vad man hade gjort på elevens val.
Jag menar, om ni vill så kan ni ta upp det här i klassrådet, och om ni har tur nog så kommer de ta upp det här. Börja litet och sen fortsätt och fortsätt tills det blir någonting väldigt stort. Och sen så kanske man lyckas få det man vill.
Gustav Blixt, Pontus Johansson, Melissa Holmqvist, Mille Lovevind och lärarna Linda Sandin och Lena Gustavsson vid Särskolegymnasiet i Sundsvall. Reporter Ingrid Engstedt, Edfast. Vår föreställning är att unga personer är väldigt digitalt kompetenta. Men på Försäkringskassan har man sett att det är många under 30 som ringer för att få personlig hjälp. Många av samhällets digitala lösningar är nämligen svåra att förstå och använda, i synnerhet av unga vuxna. Det berättar Anna Fors som är digital strateg på Försäkringskassan.
Den här gruppen använder ju digitala tjänster hela tiden i sin vardag. De har en smart telefon och de har dator och de använder ju allt det här i skolan. Problemet blir ju då när våra tjänster inte är som de förväntar sig, att det inte stämmer med den modell som de är vana att se. När jag använder mig av Google eller telefonen så är ju allt sorterat på ett väldigt annorlunda sätt, medan våra tjänster oftast uppbyggs från att individen behöver hitta själv och förstå var de ska gå in. Och då blir det en svårighet och då känner man att man ger upp och då ringer man istället eller går in på ett servicekontor.
Är det så att unga människor går in i sökrutan och så söker de rent rätt av på det de vill ha svar på?
Ja, det stämmer. Att, där kan vi ju se att det finns ju vissa termer som ungdomar har hört och säger, ja men du ska ju ha det här, och så söker man efter det. Det här har ju blivit lite bättre. Innan vi gjorde om vår webbplats som vi gjorde 2016, så var det vanligaste ordet man sökte på, det var bidrag. Och då hamnar man ju med ett jättebrett sökresultat och verkligen blir förvirrad och känner, ja men vad var det här för någonting? Hur riktar det sig till mig? Så där har det blivit lite bättre. Men det är ju fortfarande så att det här blir ju en helt ny värld för många av våra ungdomar. Och har man då inte rätt ord att komma in, då är det ju väldigt lätt att hamna i en sån situation att jag känner mig bara förvirrad. Och då blir det ju jobbigt, för att en stor skillnad för gruppen yngre jämfört med äldre är att om jag är äldre och känner att jag klarar inte av att använda digitala verktyg, så är det ingenting som betraktas som någonting konstigt ibland omvärlden. Men om jag är ung så förutsätter jag att ungdomarna ska klara av det här. De är ju så digitalt mogna, de ska klara av allt. Och då blir det ju ett ganska stort misslyckande om det är så att man inte känner av att man klarar av det. Det man då också ska betrakta, det är att de flesta som vänder sig till oss, de är ju i en situation där man kanske har svårigheter med andra saker i livet. Man har blivit sjuk, man är arbetslös, man går in i ett föräldraskap. Alltså en tid av förändring. Och då kan man ju av de skälen också känna att man inte räcker till. Man kanske inte kan tillräckligt mycket. Vi då inte möter dem, och då blir det ett nytt misslyckande. Jaha, jag klarade inte ens av att söka sjukpenning. Hur ska jag då kunna få ett jobb? Så att där är det är jätteviktiga och svåra frågor.
Mm. Men vad är det då som gör att det blir så här? Är det fel på eran webb, Anna?
Jag tror att det här är en förändringstid. Att våra webbplatser på myndighetstiden, för jag har lite generellt, att vi är lite uppbyggda som med gamla konventioner. Att det är lite grann som det gamla biblioteket där man går in och så finns det olika hyllor. Och så förutsätter vi att man går in på rätt hylla och hittar rätt. Det sker ju förändringar, men den världen är ju inte våra ungdomar vana att se. Så att de känner inte riktigt igen sig. Så att, ja, det här är någonting vi behöver förändra över tid. Men det tar ju tid för oss också. Och vi har ju en bredare grupp att möta också. Så att, ja, det här är någonting vi behöver se över.
Anna Fors är digital strateg på Försäkringskassan. Det finns lagstiftning som säger att myndigheters hemsidor ska vara tillgängliga för de som använder ett hjälpmedel, till exempel om man är synskadad. Men i verkligheten fungerar det inte som det ska.
Hälften är ganska dålig och hälften är riktigt dålig, kan man säga.
Du hör mer om detta i nästa program. Du har lyssnat på Nedkopplad i P1, producent Lena Pettersson, slutmix av Magnus Larsson. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall.